Ledarna i de största europeiska länderna har haft en riktigt hektisk helg. Man försöker få Ryssland att acceptera en vapenvila så fort som möjligt och redan från och med idag måndag faktiskt, för att sen snabbt ordna ett möte mellan Putin och Zelensky i Turkiet senare den här veckan. Men förväntningarna att det här verkligen ska leda till någonting, någon vapenvila, är ganska låga. Vi får väl se. Under veckoslutet har vi hur som helst sett bilder av fem beslutsamma herrar i Kiev som diskuterar Europas säkerhet kring ett litet soffbord. Storbritanniens Starmer och Ukrainas Zelensky, Frankrikes Macron, Polens Tusk och Tysklands nya förbundskansler Friedrich Merz var på plats. Och det är just Friedrich Merz som jag har tänkt att vi ska titta närmare på här i slaget idag. För förhoppningarna på den här självsäkra och orädda kristdemokraten Friedrich Merz verkar vara omåttligt höga faktiskt på alla möjliga fronter. Han ska rädda den tyska industrin och få ekonomin på fötter, och han kommer att visa att både Donald Trump och Vladimir Putin att Europa är starkt och enat och kommer inte att låta sig kuvas. Frågan är om våra förväntningar överhuvudtaget är realistiska. Det har jag tänkt att vi ska prata om idag. Jag heter Maria Nylund och med oss i sändningen har vi Anders Ydstedt. Välkommen.
Tack så mycket.
Där är du, Anders. Du jobbar som rådgivare till organisationer och större företag i Sverige och Tyskland och är också ordförande för Svensk Tidskrift i Sverige. Och så har vi Svenska Yles medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Hej.
Hej, hej.
Där är du. Och i studion i Helsingfors har vi professorn i historia, Henrik Meinander. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig, Anders Ydstedt, alltså vilka förväntningar har du själv på Friedrich Merz?
Alltså jag hade väldigt stora förväntningar på honom. Man har ju följt under många år och vi har sett under Merkel-tiden hur Tyskland har gjort ett antal fatala misstag när det gäller orienteringen med Ryssland, energipolitik och så vidare, och att man inte gjort några reformer sedan 2005. Så att jag hade väldigt stora förväntningar på, och har fortfarande, även om de är lite, jag kan komma in på det sen, men jag har haft väldigt stora förväntningar på honom. Mm. Och han kommer från näringslivet, men han kan också politik, och han vet väldigt tydligt vad som nog behöver göras för att få ordning på tysk ekonomi. Och sen kan vi ta det utrikespolitiska sen.
Mm. Okej, men du har fortsättningsvis höga förväntningar, precis som väldigt många andra verkar ha. Vad säger du, Jonny Sjöblom, då, som följer med tysk politik varje dag? Det sägs att det uttryckligen är omvärlden som har betydligt högre förväntningar på Merz jämfört med hur det ser ut i hans eget land, Tyskland. Varför är det så här?
Ja, här i Tyskland så är de här förväntningarna nog betydligt mer dämpade än vad det då kanske är utomlands, så det hänger nog säkert ihop med det att man främst då ser vad Friedrich Merz kan åstadkomma inrikespolitiskt, och det är det här som nästan avgör allt, det vill säga att kan han få ekonomin att rulla, kan han kanske begränsa migrationen, det är sådana frågor som man väntar svar på här, att den här utrikespolitiska biten hamnar kanske lite i skymundan. Och sen är Friedrich Merz också en person som nog starkt delar de här åsikterna, och han är kanske inte en sån som alla nu har så stor sympati för, så att det här dämpar förstås de här förväntningarna här på hemmaplan.
Vad tänker du då, Henrik? Vad har du för förväntningar med dina glasögon?
Ja, det är intressant. En situation när det kommer, alltså den Tyskland är ju, hur man ser på saken, så är ju Europas största och rikaste och det här kraftigaste aktör, inte enbart i Tyskland utan hela Europa, EU. Så att om Tyskland så att säga börjar investera, nu är ju den här, det att man avvecklar skuldspärren är ju redan verkligt viktig. Det har ju, tyskarna har ju haft en sån här skräck för inflation och att man tappar kontrollen över sin ekonomi, och det där, det är ju någonting som redan skapar positiva vibrationer. Det är förstås många variabler. Det ena är förstås att hur den tyska ekonomin då småningom, då, nu har ju det, vad jag förstått, så i början av detta år så hade tyskarna visat en viss återhämtning. Men sen är det också fråga om hur man EU sköter sina förhandlingar med USA. Det har kommit alldeles nyligen. Det gäller ju inte enbart den här hållningen, det här i det här Rysslands anfallskrig mot Ukraina, utan det gäller ju också EUs och USAs det här tullförhandlingar. På båda punkterna så kan det ju vara att om man hittar en rimlig lösning som det här dämpar det här irritationen, det här ömsesidiga irritationen med amerikanskt och tyska, det här kan också gynna Merz. Men precis som Sjöblom säger så har jag också noterat att han är ju en omstridd person. Det var ju kanske inte en tillfällighet att Merkel för, ja, det var 20 år sedan då, och sidosatte honom, och han fick göra comeback först som 69-åring. Och nu är ju, tycker man att politiker som är 69-åringar ingenting, men det där. Så det finns många frågor. Jag hoppas ju förstås att han ska lyckas.
Vad tänker du att hans viktigaste uppgift skulle vara ur ditt
perspektiv? Det viktigaste är ju förstås att få Tysklands ekonomi igång, och att han lyckas också det här ena de här EU-stormakter, så att man pressar Ryssland till att slutligen gå med på fredsförhandlingar. Men Ryssland gör ju sådär som i slutet av vinterkriget, att man vill inleda fredsförhandlingar medan kriget pågår, och det är liksom en infernalisk förhandlingsstrategi.
Det är det du tror att kommer att hända nu också, eller?
Ja, jag är ju inte säker på att Ukraina går med på en sån träffspel.
Okej, men ni var inne här lite på Friedrich Merz som person. Han verkar nu både vara slagkraftig och självsäker och ganska modig också. Och orädd när det gäller utrikespolitik. Han var bland de första europeiska ledarna som rakt ut sa att Europa inte längre kan lita på USA. Det sa han redan i februari. Vad tänker du, Anders Ydstedt? Är det liksom bra, eller kan det vara lite riskfyllt att ha en sån här egenskap då, med tanke på alla de här förväntningarna vi har på honom? Vad tänker du?
Jag tror det är bra, och jag tror att hans karaktär är vad som behövs just nu både i Tyskland och Europa. Och det är väl om jag tror ju till och med de som tycker att det kanske är viktigast att Tyskland får ordning på sin ekonomi, för den styrkan som Tyskland har internationellt också bygger ändå på att man har en fungerande stark ekonomi. Men givet att det kommer att vara svårare för honom och svårare för den här regeringen med koalitionen och så att göra så väldigt mycket, så kommer han förmodligen att ägna sig mer åt den internationella scenen på samma sätt som Merkel gjorde. Men jag tror vi kommer att få se en stor skillnad, medan Merkel var mer en som både på hemmaplan och internationellt flöt med liksom, så tror jag att Merz kommer att sätta ner foten, och då har han redan börjat. Så att jag är mer positiv när det gäller Merz på det internationella planet. Jag är positiv till honom i Tyskland, men han är omgiven av människor som begränsar, och en koalition som kanske begränsar hans möjligheter att göra det han ska. Men ja, han är inte ensam heller, tänker jag. Alltså, vad heter det? CDU har nu en generalsekreterare, Carsten Lindemann, som också har samma bakgrund från... Han har varit ordförande i Mittelstandsunion i CDU. Och han har också samma agenda som Merz, och han omger sig med nya människor. Så vi ska inte bara se Merz i det här, utan det är ett gäng som vet vad de vill. Och sen gäller det bara att socialdemokratin inte blockerar för mycket. Det är jag tänker just nu. Och här tänker jag väl också att på hemmaplan är ju så då AFD naturligtvis utmaningen både för CDU och SPD, och där kanske de faktiskt, det kanske kan få dem att samarbeta bättre egentligen, när man ändå har ett gemensamt hotbild på hemmaplan.
Jag är ändå lite nyfiken på Merz som person. Du sa att du har följt med honom länge. Hur skulle du beskriva honom alltså?
Alltså jag har en personlig historia där. 2005 var jag på CDUs valvaka i Berlin. Det var första gången som Angela Merkel blev kansler. Hon visade sig inte, hon pratade inte med partiarbetare, kampanjmänniskor och inbjudna gäster, internationella gäster och företag och sånt som jag som var där. Nu var jag på valvakan när Friedrich Merz blev vald. Han visade sig efter första exitpollen, så ställer han sig på en pall och hälsar alla välkomna och tackar alla och är väldigt tydlig med vad han vill göra för någonting. Att det är ett hårt arbete och tufft arbete framför oss. Men han tackade alla, han såg alla, han tackade sina konkurrenter för en fair valrörelse och så vidare. Ja, jag tycker det är en mycket behagligare människa än en Merkel som vi egentligen aldrig kände. Vi satte henne på en piedestal, men vi visste ingenting om henne och vi vet fortfarande ingenting om henne.
Mm. Vad tänker du, Jonny Sjöblom, om Friedrich Merz? En behagligare person, behagligare människa hör vi här. Vad tänker du?
Ja, Friedrich Merz skulle jag säga, han är väl vad jag skulle närmast beskriva som en traditionell kristdemokrat, mer av den gamla stammen då. Merkel var, som vi hörde här, lite annorlunda, en lite annorlunda kristdemokrat än vad Merz är. Samtidigt så ska vi komma ihåg att han också väcker mycket antipati i Tyskland, att i synnerhet de som kanske inte röstar kristdemokratiskt, så de hade ju betydligt lättare att rösta på Merkel då av olika orsaker än vad man då har att, ska vi säga, rösta på Merz eller överhuvudtaget att acceptera honom. Men jag tror att vi kommer nog att se en ganska annorlunda politik än under Merkel, för att han har ju också efter att han så att säga kom tillbaka till politiken alltid på något sätt, eller han har varit klar i det att han vill distansera sig från Merkel, och hur framgångsrikt han kommer att göra det, så det får vi ju se. Att hittills har det ju varit lite så att kristdemokraterna har lidit under den här Merz-kurs ganska starkt, att det finns ju alla möjligheter att det ändrar nu då under när han tar över som kansler, men vi får ju se hur det går där. Det som jag väl kan skriva under här från tidigare var det att jag tror att vi kommer att se två olika Friedrich Merz. Vi har då den utrikespolitiska Merz och vi har den inrikespolitiska Merz, och jag tror att den här utrikespolitikern kommer att trivas betydligt bättre i den rollen än vad den här inrikespolitikern Merz kommer att göra, för att på hemmaplan så har han hela tiden det här att han då angrips på olika punkter, och han har en regeringspartner som inte nödvändigtvis kommer att följa honom så som han kanske vill, och han kommer att få kämpa betydligt hårdare på hemmaplanen än vad det kommer att vara utrikespolitiskt, så att det kan kanske också vara en sån liten flykt för honom att faktiskt köta den här utrikespolitiken. Och vad som sen ännu gäller utrikespolitiken, så har vi ju ett intressant läge på det sättet att också utrikesministern nu kommer från kristdemokraterna. Det är faktiskt första gången på nästan 60 år som Tyskland är i ett sånt läge, så det betyder nog att vi kommer att se just en ganska kristdemokratisk utrikespolitik som bygger då på europeiska värderingar, på transatlantiska värderingar.
Mm. Vad tänker du, Henrik Meilander, om det här Friedrich Merz som person? Är det liksom en bra sak att vara så här frispråkig och säga rakt på saken, massa saker, eller kan det vara lite riskabelt? Vad tänker du?
Men man ska komma ihåg att det är två olika saker. Det var man säger före valet och det var man säger sen när man har bildat en koalition, en blå-röd koalition, vilken man då ska få socialdemokraterna att sitta kvar. Att det, som historiker har jag ofta det här använt mig av en sån här modell som går ut på när man analyserar det här sättet på vilka politiker leder. Så det ena är förstås deras bakgrund, biologiska och kulturella bakgrund, men så kastas det i vattnet, det vill säga kontexten. Merz kan inte ändra det som nu är världsläget, utan han måste det här då reagera på det här. Och det gör att han är ju en intelligent man, och man får hoppas att han är flexibel och lyckas med det. För det tredje nämligen, liksom dimensionen, är ju den här slumpen. Det som man kan ju förstås tänka på saker och ting, att det finns strukturella det här drivkrafter i historien, men det finns också slumpmässiga saker. Låt oss säga att hur Trump, vad han hittar, vad han har för vilda improvisationer. Om Trump plötsligt då väljer att det här besinna sig och att göra att det här återskapa en stark det här koppling till Europa, så är det här ju någonting som kan gynna Merz. Jag tror ju nog att han efter att ha suttit 20 år i kylskåpet och fått göra något annat, så tror jag att han är motiverad att vara flexibel.
Mm. No, vi hade ju nu sitt många år här av Olaf Scholz, som inte nu var så hemskt modig och verkar tvärtom lite rädd av sig utrikespolitiskt. Vad tror ni att de här största skillnaderna kommer att bli nu? Vad tänker du ännu, Henrik?
Vad man nu har läst om han, att han är det här en ivrig flygare och det där och så vidare. Han var också en framgångsrik förstås det här inom affärslivet, så att det där vilket då inte hans föregångare var känd för. Att, förstås är de här personliga egenskaperna viktiga. Det viktiga är förstås att han inte börjar nu. Det är inte bara den tyska irritationen mot honom som man kan vara oberoad, utan också det här. Det finns ju också personrelationer mellan toppcheferna, låt oss säga Macron och det här och andra. För att inte tala hans relation till Putin. Mm. Det är ju liksom redan stor skillnad i deras kroppslängd.
Just det. Okej. Vad säger du, Anders Yrstedt, det där? Vad tror du om?
Ja, nej, men Merz pratar franska och han pratar perfekt engelska. Merkel pratade ryska. Bara där finns en insikt om kanske en ändrad världsbild också. Men jag håller med. Jag tror att erfarenheterna från både politik och näringsliv gör att han kan hantera förändringar. Och det tror jag vi får utgå från, att det kommer att bli röriga och stökiga tider. Men han har ju tvåfrontssituation. Han behöver både... Vi hoppas på honom internationellt och att han kommer att och stå för Europa och så. Men som sagt, han behöver också få ordning på tysk ekonomi. Och nu i morse såg jag att det kom nya siffror från IFO-institutet i München om att många tyska företag, 24%, rapporterar försämrad konkurrenskraft. Så att det är bråttom på hemmaplan också.
Mm, just det. Ännu den här jämförelsen med företrädaren Olaf Scholz. Vad tänker du om det? Vilka är de största skillnaderna mellan Scholz och Merz?
Alltså, min uppfattning är väl att Merz har en agenda, han vet vad han vill och har en tydlig och en internationellt intresse också. Och kompletterar utrikesministern, tror jag, i det här. Och han är vänt västerländskt, så att säga, med engelska och franska. Det tror jag, medan Scholz upplevde jag mer som en som, i likhet med Merz, försökte hålla sig flytande och hantera dag för dag problematik.
I likhet med Merkel säkert.
Även om vi måste med efterhand, ja, men i efterhand måste vi ändå ge honom att hans insatser för, vi pratade om sajten vände, att man ändå tog äntligen, så att säga, efter Rysslands invasion, att Tyskland tog sig i kragen, som vi säger i Sverige, och skärpte sig och började bry sig om ändra sin utrikespolitik och satsa på försvar och sånt. Det måste vi ge honom, och det tycker jag vi, så att säga, är viktigt att lägga till i historien, att när det väl blev riktig kris så gjorde Scholz ändå goda insatser.
Mm. Har du någon kommentar till det här, Jonny Sjöblom, skillnaderna mellan de här två herrarna?
Ja, så här i efterhand skulle jag säga att Scholz, att man märkte på honom på något sätt att han inte överhuvudtaget trivdes i den här, ska vi säga, utrikespolitiska rollen, och det märktes också sen i det att han var mycket dålig med att ta initiativ, till exempel det här tyska samarbetet med både Frankrike och Polen, så led nog kraftigt under de här åren med Scholz. Och sen hade vi också en situation där utrikesministern i Tyskland då, Anna-Lena Baerbock, kom från de gröna, så att där fanns också en konfliktsituation inom regeringen gällande den här utrikespolitiken, så att jag tror att åtminstone det har vi där, att vi har nu en person som kanske är mer initiativrik på den här utrikespolitiska punkten, så att det är nu säkert den största förändringen, att jag tror att vi kommer att se en betydligt mer aktiv tysk utrikespolitik än vad vi såg under Scholz. Och min bedömning av Merz är nog den att han kanske inte heller på det sättet som Merkel nu så starkt blir den här profilen själv, utan att han söker då samarbete med andra länder, främst de länder som du nämnde där i början, Frankrike, Polen, Storbritannien och så vidare.
Henrik, menar du?
Jo, alltså, jag har noterat uppgifter om att det här Tysklands nya utrikesminister Johan Vadefull, att hans det här grepp om saker och ting lovar gott, att inte enbart inrikespolitiskt är hans profil sådan att man tycker att han har goda möjligheter att artikulera Tysklands utrikespolitik, utan också det här utrikespolitiska ärendet. Dessutom så ska vi komma ihåg att Tysklands, i den förra regeringens försvarsminister Boris Pistorius fortsätter ju. Och han kom också i Scholz-regeringen vara den som talar mer aktivt för stöd till Ukraina. Så vi har då en trio som då ser ut att vara mycket samspelt.
Vad säger Anders Nystedt?
Ja, jag håller helt med om det här sista. Vi pratar om en utrikespolitik. Jag skulle säga att den förra tyska regeringen hade flera olika med olika partier som lite grann körde sin egen agenda, även internationellt. Och det måste ju vara den. Och det är förmodligen förklaringen av att Scholz inte trivdes på den internationella arenan. De gröna var ju mera tuffare när det gäller Rysslands politik och så vidare. Jag såg själv som bevakar skattefrågor hur Tyskland gjorde olika utspel på G20-möten som man sen fick backa på när man kom hem för att partierna hade olika uppfattning och sånt. Jag tror att den här regeringen kommer att föra en utrikespolitik och det är väldigt bra grund att stå på.
Mm. Men kan man då dra slutsatsen att det här är goda nyheter för det som antagligen intresserar oss finländare allra mest ändå, alltså att vad Merz kan göra för att stärka försvaret och Europas försvar, alltså det att, som ni nämnde då, den här samspelta trion. Vad säger Henrik Meinander om det?
Ja, det är ju just det här, detta avveckling av skuldspärren. Men vad betyder när det gäller att satsa på försvaret? Alltså största delen av de vapen som man köper i Europa är ju amerikanska produkter. Så det skulle gälla faktiskt, då skulle han få göra någonting stort för Europa det här. Men som om man skulle, det går ju inte över en natt, men att man börjar faktiskt bygga upp på allvar, på lång sikt, gemensam det här vapenindustri. Nu har ju vår europeiska vapenindustri har vind i seglen, men det är nationella. Och det vore liksom en verkligt stor steg i riktning mot en federation, att man skulle enas om att skapa en gemensam vapenindustri.
Vad säger Jonny Sjöblom om det här?
Politiskt så blir ju nog Friedrich Merz stora utmaning det att han ska få socialdemokraterna med på sina projekt och vad gäller just det här försvaret. Att vi har ju inom socialdemokraterna haft redan länge en så här Rysslandsvänlig strömning och den satte ju nog starkt sin prägel också på den här politiken som Scholz ändå stod för, med allt vad det handlar om att varna för eskalationer och varna för vapenleveranser och så. Och en central fråga här nu, åtminstone politiskt gällande det här säkerhetspolitiska, försvarspolitiska, så är det att hur man kommer att kunna samarbeta mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna. Och det är nog här som man får se om de här förväntningarna sen blir vad vi, eller så som man kanske hoppas att de blir. För att jag tror ju själv kanske att socialdemokraterna nu med den uppställning man har i regeringen så är nog, de verkar nog inte vara så på den här Rysslandslinjen som tidigare, åtminstone de personer som nu sitter i regeringen och också då vice kanslern Lars Klingbeil, så att det finns alla möjligheter att de kanske nu sträcker sig lite längre än vad man har gjort tidigare, men att det kräver sen å andra sidan också då det att kristdemokraterna och Merz går med på de kompromisser som socialdemokraterna då kanske vill ha i den här inrikespolitiska biten, så att den här spänningen finns nog inom regeringen och det kommer under de kommande åren nog att också bestämma det att hur mycket som satsas på försvar och på den här försvarspolitiken. Men som den här nämndes, så det att Boris Pistorius fortsätter som försvarsminister så är ju ett gott tecken och tecken på kontinuitet att han fortsätter med det arbete som har påbörjats, det vill säga att då rusta upp Tyskland på ett nytt sätt.
Okej, men nu sitter då alltså kristdemokraterna och socialdemokraterna och ska regera tillsammans. Så förra veckan så fick vi då uppleva det här som beskrevs som en nyhetsbomb eller chockerande, där vi fick se att Merz makt faktiskt hängde på en ganska skör tråd. Och det handlade då om valet av honom till förbundskansler. Det skulle vara en formalitet, men det gick alltså så att en del politiker som då hörde hemma inom den här regeringskoalitionen, så de politikerna valde att inte rösta på Merz. Alltså han blev inte vald i den första omgången och sen gjorde man om den här omröstningen lite senare på dagen och då blev han då vald. Men alltså en hurdan stormvarning är det här? Vad tänker du, Anders, utstött om det här?
Nej, men det är Ja, tack. Nej, men det håller jag med om. Det är ju en stormvarning, och det är väl en del som ville markera. Och det finns ju en hel del tyskar och politiker och i förbundsdagen som kanske har svårt för Merz stil och för hans agenda och sådär. Så att det är klart att det var en varning. Men nu är han vald, och jag tror ändå att den här regeringen kommer att, precis som jag har sagt så här, att det blir tuffa förhandlingar inom regeringen. De är också kanske medvetna om att det här är ingen stor koalition, som vi pratat, ingen gråk, och det är en ganska liten koalition. De har egentligen inte majoritet bland väljarna riktigt, men de har majoritet i förbundsdagen. Så att de behöver komma ihop, så att säga, jobba bra ihop för att överhuvudtaget kunna göra någonting. Men jag tror nog på den internationella scenen, tror jag inte i alla fall att vi kommer att se den här typen av utspel som den förra regeringen, där de olika partierna drev varsin politik, utan jag tror vi kommer att se en större samsyn, och utrikesministern, kanslern och försvarsministern, den trion tror jag kommer att vara ganska samspelt i de här internationella frågorna. Men så är det som sagt inrikespolitiken, och hur mycket CDU måste ge efter vi ser ju i förhandlingskoalitionsfördraget då vad som gick igenom. Vi har fått, Tyskland kommer att sänka bolagsskatten, den är väldigt hög, den är 30% idag, jämfört med Finland som har 20% och är på väg mot 18. Tyskland ska på 5 år sikta på 25%, men fortfarande har ganska dåligt konkurrenskraftig skatt. I Sverige har vi 20,6 till exempel, så att man har en hög byråkrati, där är alla väldigt överens om, men kommer man att göra någonting? Och så har vi energifrågorna som förmodligen kommer att vara fortsatt tuffa. Och där vi redan har sett förmodligen eftergifter som måste göras på hemmaplan.
Just det, så om man summerar här nu lite, så tror ni är ganska överens om att så här utrikespolitiskt så är man rätt samstämmiga, och där kan vi förvänta oss att man kommer att leverera mera, åtminstone vad man har gjort hittills. Men vi hinner ta upp det här ännu som samtidigt har seglat upp här, nämligen AFD, det här partiet som då delvis åtminstone är klassat som högerextremt. Och här medan Merz har förhandlat om sin koalition, så har AFD seglat upp som Tysklands största parti för första gången i en färsk enkät. Vilken betydelse kommer det här att ha? Vill du säga någonting, Henrik Meinander, om det här?
Ja, no, det är ju Tyskland, det är ju trots allt en representativ demokrati, att det var då det gällde att vara störst parti när man hade val, att Alice for Deutschland är ju någonting som man ibland skriver ut, det här namnet. Det är ju det att det tar en tid förrän de följande gång har parlamentsval, och under den tiden hinner ju den tyska ekonomin återhämta sig, och det här avvecklingen av skuldspärren, vad jag har förstått, kommer ju också att gälla förnyande infrastrukturen, och det finns också diskussion om man kan återta kärnkraft. Så att alla de här sakerna kan tära på det här yttre. Det är ju också D-Link, alltså det här, det som tidigare kallades för kommunister, som det där, som i andra änden av det här spektra, så det där, jag tror att man kan jämföra det lite med det här Frankrikes Marine Le Pen, att trots att Le Pen och hennes far länge var liksom en synlig faktor i fransk inrikespolitik, som inte hade ju lyckats ändå det här gripa makten eller demokratiskt då, få makten. Och min gissning är förstås också förhoppningen att hon inte Alice Weidel inte kommer att lyckas. Mm.
Var det du, Anders Ytzet, som sa att du också tror att en gemensam yttre fiende på något sätt, AFD, då skulle det där göra att samarbete mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna i Tyskland blir tätare och bättre? Visst var det så du tänkte dig?
Ja. Precis. Jag tror man har ett gemensamt intresse. AFD tar röster från båda, och det är väldigt stigmatiserat att ha samröre med AFD på goda grunder. Men man kan istället, genom att, som man redan nu satt igång, att ta migrationsfrågan och problemen i Tyskland från AFD som ett argument, få ordning på ekonomin och kanske, som Henrik säger här, kärnkraft och andra frågor och sånt, tror jag att SPD och CDU, CSU har ett väldigt starkt gemensamt intresse och på det sättet avväpna AFD inför nästa val. Och det har de förhoppningsvis några år på sig.
Mm. Ja, det har ju också varit Merz målsättning att, vad sa han, halvera deras understöd. Hur mycket huvudvärk förorsakar AFDs framgångar för Friedrich Merz, Jonny Sjöblom?
No, för stunden så är det väl inte en så farlig huvudvärk kan man väl säga. Som sagt så valen hölls i februari och det är ganska länge som det nu ser ut till nästa val. Så att på det sättet så är det ju ingen akut huvudvärk. Men att det misstaget så gjorde man ju kanske från jag säger inte bara Kristdemokraterna utan från alla tyska partiers sida. Så i den här valkampanjen så lät man ju nog AFD ganska långt diktera hela den här valagendan. Så att säga att alla partier hoppade på den här migrationsdebatten och där säger jag nog det att de här övriga partierna så måste nog bli bättre på att sätta agendan själv, det vill säga att inte låta AFD då hela tiden bestämma att nu diskuterar vi den aspekten av migrationen och nu diskuterar vi den, utan att man då faktiskt skulle ha sin egen agenda där och kanske också då diskutera helt andra teman där. För den här valkampanjen som fördes här i Tyskland så var nog mycket ensidig kring den här migrationen. Det skulle ha funnits hur mycket annat som helst att diskutera som skulle ha varit betydligt enligt mig mycket viktigare, som då till exempel det här säkerhetsläget i Europa eller tyska ekonomin eller många andra teman. Men att den här migrationen präglar ju det mesta och där borde kanske då Friedrich Merz också Socialdemokraterna se sig lite i spegeln, att man kanske då inte skulle följa den här debatten precis till punkt och pricka så som AFD vill ha den.
Men vad tänker Henrik Meinander, professor i historia, om den här utvecklingen att vi nu har som största parti i Tyskland ett parti som då delvis är klassat som högerextremt och här för någon vecka sedan så var det helt och hållet klassat som högerextremt. Det tog ju liksom, man backar i det, men vad tänker du om det här?
Ja, jag antar att du vill att jag ska dra en parallell till Tyskland.
No, det känns ju lite olustigt tycker jag själv.
Ja, no, förstås, Tysklands ekonomi hostar, men det är inte alls lika allvarligt som i slutet av 20-talet och början av 30-talet. Och dessutom var det ju Tyskland hade, no, ja, då var det ju en verkligen stor också det här kommunistisk det här rörelse i Tyskland. Det var inte bara nationalsocialisterna utan det var också kommunisterna som hotade demokratin. Så att läget är nog annorlunda idag. Men jag tycker ju att det är viktigt att de här protesterna, det är det som är det representativa demokratins väsen, att man bör låta alla röster få komma fram, de som får tillräckligt med röster i parlamentsval. Och det är ju en kamp mellan nu de här nationalisterna och de här Europa som har insett att vill Europa klara sig längden så bör den också ta några staplande steg vidare mot en federation.
Mm, det är ditt recept.
Ja, det egentligen måste jag väl säga att det är mitt önskemål.
Mm. Okej, vi ska börja avsluta här. Jag tänkte att du, Anders Ydstedt, skulle få svara på sista frågan. Vad tycker du att Friedrich Merz borde ta itu med nu till näst? Alltså det viktigaste han borde ta itu med nu här, när han går vidare.
Ja, han, givet att vi i Sverige och Finland har ett gemensamt intresse av säkerhetspolitiken och det är det absolut viktigaste, så tror jag ändå att han måste få ordning på ekonomin, och då ser vi osäkerheten som finns i omvärlden och sånt. Det är väldigt besvärande för tyska företag. Jag tror att man måste få liksom skapa någon slags trygghet i att här kommer det att ske bättre villkor framöver i Tyskland för att liksom få upp optimism och investeringar, så att det inte bara blir de här stora skuldstatliga investeringarna utan även att näringslivet börjar dra igen. Och det har gått back ekonomin här 3 år i rad. För att Tyskland ska kunna spela den här viktiga rollen som vi vill ha i Norden så måste de få ordning på sin ekonomi. Så det skulle jag vilja säga att det där måste han ta tag i direkt.
Mm. Och där kan vi komma ihåg, som vi sa här alldeles inledningsvis, alltså en befolkning på 83 miljoner människor och den tredje största ekonomin i hela världen faktiskt. Störst i Europa, så det är inte någon liten liten spelare här. Men det där, med det här så avslutar vi dagens slaget som idag har handlat om de skyhöga förväntningarna på den nya tyska förbundskanslern Friedrich Merz. Tusen tack till er som var med, Anders Ydstedt, Tysklands kännare från Sverige, professor i historia Henrik Meinander och svenska Yles medarbetare i Tyskland Jonny Sjöblom. Jag heter Maria Nylund.